Vilhelm Moberg är en av de många stora berättarbegåvningar som framträdde i svensk litteratur under 20- och 30-talen. Han har också samma bakgrund som många av sina generationskamrater, en Eivin Jonsson, Harry Martinsson eller Ivar Lo-Johansson. Han kommer nämligen från enkla och fattiga förhållanden. Hans barndomshem var ett litet soldattorp i Småland, där han fick lära känna vad en slitsam svensk bygdevardag betydde. Hans erfarenheter gav honom inte många uppslag till gammaldags bonderomantik, men desto mera till den realistiska verklighetsskildring som präglar hans författarskap. Efter några svåra läroår fick han småningom vind i seglen som författare, och hans bana har efter det andra världskriget krönts med den stora sviten emigrantromaner, Utvandrarna, Invandrarna och Nybyggarna. Arbetet med dessa romaner, de skildrar ju svenska utvandrare i Förenta staterna, har gjort att Moberg tillbringat en stor del av sin tid under senare år i Amerika. Men han har inte heller glömt Finland, där han har gamla kontakter. Han brukar resa över till oss då och då, främst i samband med premiärer på hans skådespel. När han är hemma i Sverige bor han antingen på den gård han skaffat sig i sin småländska hembygd eller i sin stora vackra Östermalmsvåning i Stockholm. Han är som vi vet en mycket rörlig man, och han har bland annat väckt mycket uppståndelse genom sin kamp mot vad han och många med honom brukar kalla rättsrötan i det svenska samhället. Men den sidan av hans verksamhet ska vi inte gå in på idag. Det finns ju så mycket annat att tala om. Ja, här sitter Vilhelm Moberg mitt emot mig vid bordet, och det kunde ju vara frestande att börja med att försöka teckna ett litet porträtt av honom. Han är, som säkert alla vet, en mycket stor och kraftig karl med tungt, grovt skulpterat ansikte, vital, livfull och frispråkig. Först en fråga. När var det egentligen du började som författare?
Ja, jag debuterade redan 1921. När jag gjorde min värnplikt vid Kronobergs regemente i Växjö. Det tillgick så att jag hade fått 6 dygns vaktarrest utan tjänstgöring. För olovligt undanhållande. Det vill säga, jag hade smittit ut en kväll utan permission och dansat i Folkets park. Det var långtråkigt i buren, ja. Du kanske inte vet, kanske inte har suttit där, så du inte vet hur långtråkigt det kan vara i Kronans bur, där man inte ens fick ha en tidning att läsa. Och för att fördriva tiden så började jag skriva historier om det värnpliktigas liv i regementet. Jag skrev ner 3 stycken berättelser om de där 6 arrestdygnen. De trycktes i Nya Växjöbladet, och därpå skrev jag flera, och till slut så blev det en hel samling beväringshistorier som man gav ut i bokform på eget förlag. Boken hette I vapenrock och linnebyxor, en krigsmans intryck och upplevelser. Hette den mycket högtidligt, och den kom ut under pseudonym. Och detta mitt förstlingsverk är i hög grad i behov av ett vänligt bemötande. Jag hoppas att du inte har läst det.
Nej, jag har faktiskt inte gjort det.
Jag gav ut ett par böcker till på eget förlag som inte kunde få något annat. Sista boken var en samling bygdeberättelser. Den gick inte alls, och jag fick nästan hela upplagan i retur från bokhandeln. Jag bytte ofta bostad på den tiden, och de där stora trälåren med restupplagan blev ett mycket svårt problem vid flyttningarna. Till slut så tröttnade på att kosta på transport på de där böckerna. Jag tog boklårarna med mig ut i en båt i en närbelägen sjö och sänkte hela upplagan av mitt arbete i djupet. Och strax efteråt utbröt en sjukdom hos fisken. I sjön en slags fiskpest, och hela fiskbeståndet i vattnet dog ut, sa de.
När gick det bättre för dig då? Jag menar, när behövde du inte sänka
alltså, upp den här sjön? I 8 år var jag tidningsman i landsorten, och jag mognade nog tämligen sent som författare. Mina första böcker skulle nog helst vilja ta oskrivna, men det var kanske nödvändiga för mig när de skrevs. Så jag var 28 år gammal när jag fullbordat min första riktiga roman. Det var Raskens, en soldatfamiljs historia, som gav ut en eget namn. Det var 1927. Det var alltså första boken under mitt namn. Och jag vet inte hur många böcker jag har skrivit sen dess. Jag har inte haft tid att räkna dem.
Det fanns ju en tanke med det här vårt samtal, och det var den att vi också skulle tala lite om dina kontakter med Finland. Alltså den period du nu talar om, det är 20-talet. När var du första gången i Finland?
Första gången jag var i Finland, det var vid författarkongressen i Helsingfors 1935, då jag hade blivit utsedd tillsammans med bland annat Eivind Jonsson som delegat för Sveriges författarförening att representera Sverige. Det blev samtidigt mitt livs första flygfärd. Vi flög över dit, alltså det var i juni, jag minns det var en så klar luft så att jag kunde se ända ner till havsbotten. Jag såg Ålandsfiskarnas nät stå i vattnet i Ålands hav. Och kongressen var ju ett minne som man inte förgäter. Där blev jag ju bekant med flera finlandssvenska författare som jag sedan har varit god vän med sedan dess. Och där förekom två Nobelpristagare, Sigrid Undset och Sillanpää, det vill säga Sillanpää var ju en blivande Nobelpristagare ännu. Och den har jag många glada minnen för det tillfället i Helsingfors. Så har jag ju många vänner kvar i Finland, både författare och andra. Ragnar Ekelund är ju en av mina allra äldsta vänner bland de finlandssvenska författarna och konstnärerna. Arvi Kivimä är bland mina finska vänner, min allra äldsta skulle jag tro. Han är ju numera chef för Kansalles teater, den finska nationalscenen. Han har spelat flera av mina pjäser. Förresten har ett par av mina pjäser fått sin urpremiär i Finland. Så har mitt skådespel Tyskhet hade urpremiär på Åbo svenska teater 1938, tror jag det var.
Vad berodde det på?
Ja, det var teaterchefen Golovin som då var chef och hade blivit så intresserad av stycket så han for över till Sverige till mig och ville diskutera, ville sätta upp det. Det var hans personliga intresse som gjorde det.
Och var inte de svenska teaterna intresserade av det?
Jo, detta var Åbos svenska teater.
Ja, men jag menar i Sverige.
Ja, den kom sedan på Dramaten, men den urpremiären var i Åbo. Och sen bland de finska scenen så har ju Kansanteater i Helsingfors på den tiden Kivimä var chef spelat åtskilda mina pjäser. Bland annat hade den urpremiär på mitt lustspel Jungfrukammare 1940 på hösten. Det var under det korta stilleståndet mellan krigen, så jag var över där på den premiären.
Hur tycker du det låter att höra en pjäs på finska? Alltså, du förstår ju.
Ja, det var mycket svårt. Jag minns på premiären på Jungfrukammare på Kansanteater. Jag hade ett textexemplar på finska och försöker följa med, men plötsligt så märkte jag att jag var flera sidor efter.
Ja, sedan kom vi ju slutet på 30-talet. Den tid vi nu talar om ungefär mitten av 30-talet, inte sant? Då den här författarkongressen gick av stapeln. Sedan kom vi till vinterkrig och då var du som många av dina författarkollegor här i Sverige och våra gamla vänner engagerade i Finlands sak i Sverige, i frivilligrörelsen. Är det något särskilt från ditt?
Ja, jag minns att vi skrev ett upprop för Finland som jag var med och utformade. Och jag deltog ju aktivt i Finlandsrörelsen som var ute i Sverige och höll föredrag. Var ju också över i Finland flera gånger under kriget och såg resultaten av bombningarna och satt i bombkällan och fick ju lite intryck av hur det totala kriget gestaltade sig. Och jag var då besökt och träffade flera av mina vänner som jag hade knutit bekantskap med tidigare. Så det var ju helt naturligt att man kom in i denna rörelse.
Ja, jag har ett ganska slitet exemplar av en roman som heter Rid i natt. Som jag kommer ihåg att lästes också i Finland mycket ivrigt. Kanske just av de kretsar som hade förståelse för den sak som var frihetens då och som inte då längre alltid sammanföll med Finlands sak. Men hur sätter du in Finland i det här perspektivet? Jag menar, var denna upplevelse av Finlands vinterkrig någonting som var bestående hos dig och som liksom kom också att forma din syn på hur den senare utvecklingen?
Ja, det gjorde ju ett oerhört starkt intryck på mig att Finland tog upp kampen då. Det var ju den första stat som gjorde det. Det gjorde ju ett oerhört starkt intryck över hela världen. Vi hade ju samma problem aktuellt här i Sverige om denna nazist-Tysklands storhetstid då Norge och Danmark var ockuperade och vi visste ju inte vilken dag vi själva kom med i kriget. Men denna roman, Rid i natt, hade jag ju inte planlagt flera år förut. Men det borde under händelsernas tryck så blev den ju något annorlunda än jag hade tänkt mig. Det blev liksom naturligt detta när jag skildrade det gamla förtrycket av bönden i Småland på 1600-talet. Att jag gjorde själva huvudförtryckan så att säga till en tysk godsherre. På det sättet utspelar sig den här bok på två plan, dels på ett historiskt plan och dels på ett aktuellt. Men det viktiga för mig var ju att den också skulle vara historiskt riktig. För har den inte varit det så har den inte heller gjort någon aktuell verkan.
Ja, genom de många skådespelare som har gått på finska scener så har du kommit att vara rätt mycket i Finland också under senare år.
Ja, jag reser dit då och då ibland, särskilt för det är så roligt att komma till Finland och höra svenska språket när det talas riktigt rent. För vi har, vårt rikssvenska börjar bli så uppblandade med anglicismer och amerikanismer, tycker jag.
Ja, det är kanske en iakttagelse man kan göra.
Ja.
Det är lite svårt att yttra sig om det så att säga från finlandssvensk synpunkt. Men det där...
Ja, ni har bevarat många gamla svenska ord som vi helt enkelt har förlorat. Ja. Det märker jag från ord från dialekterna som ni har kvar där i Finland. Det märker jag.
Det vet du själv att dina... invandrare och utvandrare och nybyggarböcker, de har ju också funnit en mycket stor läsekrets i Finland. I höst kommer det ju också i finsk översättning. Och det kunde vara roligt, just eftersom de böckerna är aktuella också hos oss, att höra lite om. Jag menar, det blev ju en fantastisk publikframgång. Du har väl haft något intryck av de reaktioner så att säga, den har väckt också bland dina läsare.
Ja, får jag ofta brev från läsare som säger sin mening om en utvandrare. Brevskrivaren trycks framförallt när det gäller nybyggarna har fäst sig vid hustrun Kristina. Åtskilliga amerikanska kvinnor har rörande henne redan tidigare kommit med vädjan till mig och skrivit. Jag har skrivit ungefär så här i sina brev. Kära snälla författaren Kristina har det ju så svårt. Låt henne inte få flera barn i nästa del. Det är ju en rörande och innerlig vädjan. Ja, det är 10 år sedan jag började skriva på berättelsen om de första utvandrarna från judesocken i Småland. Men om inte själv hade tillhört en utvandrarsläkt så hade denna berättelse säkert aldrig blivit skriven. Min fars alla syskon emigrerade till Nordamerika och min mors alla syskon hade 6 stycken emigrerade till Nordamerika. Och på så sätt har jag fått över 100 släktingar från interstaterna. Så Amerikautvandringen var ett ämne som låg i släkten, så att säga, och det var naturligt att jag tog upp det. Jag har varit sammanlagt 4 år i Amerika i olika perioder och en stor del av denna tid har använt till forskningar i de svenska bosättningsområdena där ute. Så jag vågar nog säga att romanen bygger på dokumentär grund på Amerikabrev och gamla släktpapper, på utvandrares dagböcker, och på studier i gamla tidningsårgångar. Och så framförallt på upptäckningar typ som jag själv har gjort efter berättelser av svenskar i Amerika. Det mödosammaste jobbet i den frågan här boken har nog varit själva fältarbetet. Utvandrarna ska bli titeln på hela romanen när den en gång föreligger färdig. Så jag skulle vilja kalla den för en dokumentroman. Jag ska ha planer på att skriva en fjärde och sista del som ska heta Sista brevet till Sverige.
Ja, säg mig. Alltså, de här utvandrarböckerna, man har en känsla av att, just som du själv sa, de har sysselsatt det inte bara många år, utan du har väl gett också mycket av det, man ska säga, väsentliga som berättar enligt din egen mening i de böckerna.
Ja, jag kanske mera helt än några andra mina böcker hängivit mig just åt själva berättandet, låter liksom personerna lever sitt eget liv. Det är ju ingen, vad man ska kalla, någon som helst tendens i dessa böcker annat än den rent mänskliga. Jag anser att jag ingriper aldrig medvetet i min romanfigurs handlande utan försöker låta dem sköta sig själva. När jag 1947 började skriva på romanen och utvalde ett sällskap på 16 personer som skulle emigrera så visste jag ingenting alls om vad som skulle hända dem på resan eller efter ankomsten till den nya världen. Det var just för att få veta det som jag skrev romanen och det var med stor spänning och förväntan jag satte igång. Hur skulle nu mina människor utveckla sig i sitt nya hemland, frågade jag mig. Jag tog med till exempel en representant för det allra lägsta folkskiktet i dåtidens samhälle. Den föraktade och nerspottade sockensjökan Ulrike Westergjöl, du minns kanske? Hon passade ju inte riktigt in i sällskapet. Jag var nog lite betänksam i början av romanen och undrade hur jag skulle avlöpa. Men efteråt så måste jag säga att jag kanske haft lika mycket glädje av Ulrika som av någon av de andra. Vid närmare påsvinner visade hon sig ju vara en lite sund och livsduglig människa. Bara hon slapp ut ur det gamla ståndssamhället och kom in i en miljö där andra människor behandlade henne som en jämlike. Så till min stor överraskning så redde hon sig bättre i Amerika än kanske någon annan av mina invandrare. Jag minns hur glad jag var den dag då jag kunde berätta om att hon hade köpt sig en hatt och satt på sitt huvud. Hatten var frihetens symbol för en kvinna för 100 år sedan. Nu har hon ju kanske med sitt frispråkiga tal chockerat en hel del människor i Sverige, som du kanske erinrar. Det var en del aktioner mot utvandrarna mot första delen. Folk som var lite stötta.
Samlades inte
av den.
I namn under
den. Ja, det var i Småland pågick det en aktion med, där 9 riksdagsmän och 30-tal präster har skrivit på ett papper som cirkulerade och med krav på att de skulle försöka hindra boken att översättas till engelska och komma ut i Amerika medan de skulle vara förstöra svenskarnas anseende där ute eller någonting.
Vad var resultatet av den aktionen då?
Ja, det blev att Bonnes, mina förläggare, sålde 50 000 till av romanen närmast. Något annat resultat blev det ju inte. För den kom ut i Amerika sen obeskuren, och det var ingen kritiker i Amerika som på något sätt anmärkte på att den sa att den skulle vara oanständig. Tvärtom, de accepterade med förtjusning Ulrika i Amerika. För det är de vana vid sådana där frispråkiga kvinnor.
Jag skulle säga det. Man har alltså en känsla att de är ganska pryda där.
Kvinnan, ja, inte den litterära publiken i Amerika som har upplevt Faulkner, Caldwell och Hemingway och andra, de är inte pryda. Men det är klart att vissa kretsar, det brukar ha under den amerikanska kretsen eller katolska kretsen eller kyrkliga kretsen, det vet ju. Men Amerika är ju så stort så det rymmer ju alla sorters människor.
Kunde vi som avslutning nu föra kanske några allmänna reflektioner kring ditt författarskap, alltså vi kommer att göra det också i samband med utvandrarna. Men jag menar någonting så där mer som gäller överhuvudtaget.
Ja, du menar hur jag ser på mitt eget författarskap.
Ja.
Ja, det är ju alltid mycket komplicerad fråga. Därför att man författare tänker nog inte så mycket själv på hur det egentligen går till när han skriver. Jag tycker nu i princip att en författare inte ska uttala sig om eller kommentera sina böcker på så sätt att han försöker förklara vad han åsyftat eller menat med dem, för det vore ju som om en kompositör efter framförande av sitt verk vänder sig till publiken för att förklara hur hans symfoni egentligen låter. Böckerna ska ju framförallt tala för sig själva. Men min speciella syn på författarskapet skulle jag kanske vilja ge med hjälp av en liten historia. Det var en gammal bonde från min småländska hemsocken som gästade mig en gång och tittade undrande och smått grubblande på min bokhylla. Det var rätt länge sedan, jag hade inte så stor boksamling på den tiden, kanske 400-500 band. Men bonden tittade länge på böckerna och slutligen så sa han: "Har du skrivit alla de här böckerna själv eller har du köpt några också?" Han utgick helt oskyldigt ifrån att en författare skriver för att fylla sitt behov av böcker på hyllan. Liksom en snickare tillverkar familjens möbler eller skomakare gör familjemedlemmarnas skor. Han hade den självklara praktiska synen också på författarskapet. Man lejer inte för saker som man kan uträtta och göra själv. Och jag tänkte den gången att man från denne bondes utgångspunkt faktiskt kan komma fram till själva sanningen om författarskapet. I varje fall som jag ser det. Skriver jag i själva verket inte mina böcker åt mig själv? För att i första hand tillfredsställa ett eget behov? Jag tror att diktningens betydelse för utövaren själv främst är den att den hjälper honom genom tillvaron, hjälper honom att uthärda detta liv.